Jag tänkte faktiskt börja med, och jag fick en bok för ett tag sedan här, så jag tänkte jag ska... Den heter så här: 101 saker att göra under en tråkig predikan. Och mitt mål idag är inte, det är inte att ha en tråkig predikan. Det är inte mitt mål idag, men jag tyckte bara det var kul, så jag tänkte jag måste bara... Och det menas inte när jag läser upp dem att du ska göra de här grejerna nu, okej? Speciellt till en del av er. Är det inte tanken att ni ska göra det? Arne, du sitter kvar där nere, gör inga dumheter. Men det här är bara några tips då. Så bara för kul. Bänkkrypning heter ett tips. Börja längst bak i kyrkan. Försök krypa hela vägen till podiet under bänkarna utan att någon lägger märke till dig. Det är något man kan göra. Monica, gör inte det. Nej, bra. Vill du höra någon till? Här har du den andra. Det tipset heter andra kinden. Slå till din bänkgranne ganska hårt på kinden och se om han eller hon vänder andra kinden till. Om inte, räck upp handen och rapportera det genast till pastorn. Det är så många knäppar här, så en del kan jag knappt. Jag kan knappt göra det. Den här tycker jag är kul. Träna på att, en del av er är ganska bra på det här. Inga namn nämnda. Men träna, en del behöver inte träna då. Träna på att sova i en verkligen typ en knäböjande ställning så här. Om någon väcker dig så säg bara innerligt amen. För då kommer vederbörande att skämmas för att han eller hon störde din bön. Ja. Ni får några mer nästa söndag. Men då har ni några tips där. Jag vill inte se Arne krypande här nu hela vägen fram. Man vet aldrig. Arne är mer busig än vad ni tror. Jag har en bok här. Vad tror ni den heter? Vad heter den? Ja, det beror på var man är ifrån, va? Här i de här trakterna säger man Bibeln. Man säger nyckeln. Men kommer man ifrån Örebro som Lovisa så säger man Bibeln. Fast du pratar inte riktigt så. Du har kommenterat och det är vi alla tacksamma för. Men vet ni vad? Jag kommer med ett påstående här. Den här boken är fortfarande aktuell. Och den pratar och nämner ganska mycket om en evig Gud. Så därför tänkte jag bara, kan inte du bara, jag vet att det här är jobbigt. Ibland när jag är på möten så säger grannen, eller säger pastorn, säg till din granne. Och jag bara, nej, jag vill inte prata med min granne. Jag har varit ibland på sådana möten. Hälsa på alla runt omkring dig. Och man bara, okej, okay. Hej, hej, kul att se dig. Ja, men du är ju pastor. Ja, ibland, men jag är på möten ibland så, ja, jag vet inte. Men jag vill ändå att du ska fråga din granne hur lång evigheten är. Jag vet inte vad man får för svar. Ja. Vi kan väl konstatera en sak. Ja, nu räcker det. Inget kört nu. Nu räcker det här. Man kan konstatera en sak. Evighet, det är en lång tid. Kan vi vara överens om det? Det är en väldigt lång tid. När man tänker evighet. Nu säger till och med Bibeln har det här uttrycket. Evigheternas evighet. Och det tänkte jag att du ska förklara någon gång. Vad det menas, Mikael, du som pluggar teologi just nu då, så med evigheternas evighet, det är länge. Det är väldigt länge. Bibeln talar om himlen och talar om helvetet också. Men talar om himlen och det talar om en evighet med Gud. Och jag tror att Bibeln beskriver faktiskt att det finns ingen sjukdom, det finns ingen död i himlen. Alltså det talar om att det är en ganska bra plats och jag vill dit. En del pratar, till exempel Simon här nere, han gillar bilar. En del pratar om bilar, det kan vara Porsche, det kan vara Ferrari, det kan vara... Vad är den coolaste bil man kan ha, Simon? En Mässa? Okej, okay. Jag är nästan besviken. Är det inte cool att ha en Ferrari? En Lamborghini? Kom igen, Nina. Ja, vi ska inte fastna där. För vet ni vad? Bibeln talar om vagnar av eld. Det står i Bibeln om vagnar av eld. Känner ni till det? Och vet ni vad? Man pratar om att köra fort. Det är coolt att köra fort. Jag säger inte det, va? Men hallå, i himlen kan man inte dö. Kan du bara tänka hur fort man kan köra? Det spelar liksom ingen roll. Ja, vi ska inte stanna där heller. Men idag skulle jag vilja, vi har ju haft lite skolfokus där vi har pratat lite grann om skolan. Vi berörde ju inte förskolan jättemycket. Vi ska göra det någon annan söndag, tänkte jag. Vi jagar hit några stycken från förskolan, så tar vi bara en intervju bara om förskolan någon söndag. Eller hur? Det var bra. Yes. Men det var kul att höra om skolan. Och jag själv tycker att det är jättekul att vara på skolan och ha det här som kallas, som en del frågar mig, vad är det för något? Som heter Chapel. Chapel kommer ju från ett engelskt ord då. Chapel. Och chapel kan man säga är som en liten kyrka. Och tanken med chapel är ju att pastorn eller någon annan träffar ungdomarna och har en liten stund med dem. Så jag har ungefär en halvtimme, nästan en gång i veckan, en halvtimme, varannan vecka brukar det vara nu. Och har en halvtimme med ungdomarna där jag tar en liten stund och umgås med dem. Kanske kör lite såna här, fast lite andra varianter, och det kan vara lite allt möjligt. Bara lära känna dem lite. Och sen brukar jag ha lite som ska vara någon form av innehåll där det handlar. Och nu när vi har lite skolfokus idag och haft intervju om skolan, så tänkte jag att ni ska få uppleva en liten sammanfattning av vad jag försöker få fram på chapel. Så om du inte känner dig ung, så säger jag till dig med det här fina pastorsleendet: du är ung. Inte du, Samuel, men alla andra. Jo då, du också. Alla hoppa. Och jag skulle vilja på något sätt, jag skriver så här faktiskt: idag vill jag ge dig ett budskap som jag skulle vilja ropa ut till alla ungdomar i hela världen. Men det gäller dig också. Det gäller dig också, det gäller mig också. Och faktum är att jag älskar att vara med ungdomar, umgås med ungdomar, därför att jag vet att det är ett sätt man håller sig ung. Och det är också, man får alltid nya tankar, nya inputs, och därför så tycker jag om att vara med ungdomar. Man kan få också input som man vet hur man inte ska tänka också när man är med ungdomar, men man kan också få faktiskt förnyade tankar också. Man kan tänka nytt. Jag ska läsa bara 4 stycken bibelord först, och du får dem på skärmen här. Första bibelordet är från Filipperbrevet kapitel 4. Där står det så här: bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Ett annat bibelord från första Thessalonikerbrevet kapitel 5, vers 23 står det så här: må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras. Sen står det så här i första Petrus kapitel 2 och vers 25 står det så här: att ni var som vilsna får, men nu har ni vänt om till er själs herde och vårdare. Och så ett sista bibelord från 3 Johannes kapitel 1 vers 2. Älskade broder och syster, höll jag på att lägga till, man ska inte lägga till på Guds ord, men jag tror det gäller oss alla. Älskade broder, jag hoppas att det går väl för dig på alla sätt och att du är frisk. Liksom, ni trodde inte det ordet fanns i Bibeln, men det gör det. Liksom det är väl med din själ, står det. Och någonting som är, man kan se sammanhängen i alla de här 4 bibelstyckena jag läste, är din själ. Det står att vi är ande, själ och kropp. Det står att hoppas att din själ mår bra. Att du ska vända dig till Jesus med din själs herde och vårdare. Det står att han ska bevara din själ i Kristus Jesus. Det handlar om din själ. Jag skulle vilja prata lite till dig idag om din själ. Min själ, ska höra det. Och jag börjar direkt och säger så här: att sår på insidan, man kan säga själsliga sår eller sår i själen eller och så vidare, det är på något sätt, jag ska inte säga att det är jättelätt, men det går på ett helt annat sätt, så går det att dölja. Det går att dölja sår på insidan på ett helt annat sätt. Man kan faktiskt ha en väldigt utsida som gör att man inte ser hur insidan mår. Idag skulle jag vilja beröra och tala om och landa i Guds förmåga att omfamna din själ. Och hans förmåga att vårda din själ, faktiskt till och med hela, laga din själ. Jag vill tala hopp, jag vill tala liv in i din själ. Och jag vill göra det inte på något flummigt sätt eller på något lustigt sätt, utan jag vill göra det på ett praktiskt sätt. För jag är övertygad om att när din själ är hel, när din själ är omfamnad, när din själ har landat i honom eller har sitt ankare där uppe hos honom, så någonstans så tror jag att det är väldigt lite som kan rubba dig. Man kan ha tuffa perioder, man kan ha en säsong som är oerhört tuff, men någonstans finns ankaret där, någonstans är man förankrad hos någon som faktiskt känner vår själ och som tar hand om oss. Och därför så kan man gå igenom så gott som vad som helst utan att vara helt trasig. Därför vill jag uppmuntra dig idag att låta Gud kliva in på din arena, på ditt liv och omsluta din själ. Och för att det ska ske så måste man göra vissa saker. Jag ska gå igenom det idag. Men en sak man måste lära sig är att på något sätt ta ett beslut att vem är jag? Vem är jag? Ska jag vara att säga, och då menar jag inte klämkäckt när ställa sig vid en spegel och stay positiv. Jag är jättebra, jag är jättesnygg, jag är vacker, jag är bra, jag är bra, jag är bra. Alltså det kan ju bli väldigt larvigt, men jag tror att det finns också något hälsosamt, något sunt att faktiskt kunna se sig, inte kanske sig själv i spegel, men på något sätt kunna spegla sig i den här boken. Vad säger Gud om mig? Att kunna landa på ett sunt och hälsosamt sätt. Landa i, vad säger Gud om mig? För vet du vad? Han säger någonting om dig. Och han säger inget negativt. Han säger inte, du är hopplös. Du och jag kan säga det om oss själva. Du och jag kan säga det om andra. Och en del säger vi det lite extra mycket till. Därför att det känns hopplöst. Men han ser annorlunda. Han ser längre. Och jag tror att när vi får tag i på vad han säger till oss, så är det början till ett helande av vår själ. Jag försöker säga det på ett sånt sätt så att du på något sätt förstår att det inte handlar om bara att gaska upp sig. Eller budskapet heter inte idag, skärp dig. Även om det ingår kanske. Men det är inte det som är budskap, för det är inte det som hjälper dig och mig. Utan på något sätt så skulle jag vilja ta dig i handen och leda dig någonstans där du faktiskt kan få bli omfamnad och där du faktiskt kan få känna en balsam, ett helande på insidan. Och du kanske säger, det gäller inte mig. Jag tror att det här gäller oss alla. Mer eller mindre i olika säsonger så gäller det här oss alla. Ingen av oss är stålmannen. Jag vet att jag ser ut som stålmannen, men ingen av oss är stålmannen. Utan vi alla är i behov av en frälsare, av någon som faktiskt omfamnar oss. Speciellt vi karlar. Och alla tjejer sa, ingen vågade. Intressant. Jag tror också så här, att för att man ska kunna finna det här, så måste man sluta omfamna sina sår från det förflutna. Man måste sluta hålla fast, alltså hålla fast vid dåliga vanor. Och sluta säga att de där dåliga vanorna eller de där sakerna på förflutna är ditt, det är jag, det här är jag. Du måste sluta att repetera att det är du. Och istället börja säga vem du är i honom och låta Guds kärlek omfamna dig. Ibland så är vi så otroligt duktiga på att omfamna det som egentligen, ibland så hamnar vi i lägen när vi till och med försvarar del av oss själva som vi nästan hatar. Men när någon petar på det, kanske med dålig attityd, kanske man vill väl, men så säger man det fel och helt plötsligt så, hur vågar du säga? Och så börjar man försvara, jag är sån här, men egentligen vill inte du vara sån här, men jag är sån här, du ska inte röra. Och så blir, på något sätt bara blir det fel. Är ni med vad jag menar? Någonstans tagga ner, lyft blicken och finn den här situationen där Guds kärlek får omfamna oss. Lyssna här, det här är inte roligt, men det här är sant. Du kan aldrig gömma dig från din själs tillstånd. Det är jättesvårt. Är det någon här som har haft tandvärk? Jag har haft tandvärk. And I hate it. Det är ju så här, spindlar och ont i tänderna. Det var ju det som var det centrala hemska som kom i och med synden. Spindlar är ju från the pit of hell. Så jag gillar verkligen inte spindlar. Stora, håriga. Jag ryser nu. Jag gillar verkligen inte spindlar. Jag gör verkligen inte det. Jag ska inte säga att jag gillar inte tandläkaren heller. Men det blir ju fel. Men jag gillar inte att vara där. Jag gillar inte att vara där. Jag tycker det är hemskt. Jag känner mig hopplös. Jag känner mig så hjälplös och öppnar käften. Och så ska någon greja med mina tänder. Det är hemskt. Nu ryser jag igen. Jag tycker inte om det. Hur som helst. Så är det nästan samma sak här, att ens själs tillstånd är väldigt svårt att gömma sig från det. Eller hur? Hur du mår här inne. Du kan ju byta stad. Men, och ibland är vi sådana. Ja, men bara jag flyttar så blir det bättre. Det blir inte bättre för att du flyttar. Ibland så tycker jag inte om mig själv. Jag nämnde innan vid något tillfälle. Ibland tycker jag inte om mig själv för att jag på något sätt har en förmåga. Och jag tycker faktiskt inte om den alltid ibland. När jag är med ett gäng så helt plötsligt så är jag i centrum. Helt plötsligt så är det jag som pratar mest. Och någonstans och på något sätt så bara ogillar jag det. Jag började på ett nytt jobb i tillfälle och bestämde mig att nu ska jag vara annorlunda här. Och det höll knappt en vecka. Sen helt plötsligt på rasterna så var det allt kretsade kring mig och mitt bord. Och någonstans för att det var som jag är. På något sätt. Och känner du igen det? Att ibland så tycker man inte om sidan av sig. Men det är väldigt svårt att på något sätt gömma sig från sin själs tillstånd. Eller från den du är. Du kan inte det. Så därför så ska man aldrig fly ifrån sin själs tillstånd. Utan man ska på något sätt våga vända sig om. Och ta itu med sin själs tillstånd. Och jag talar hopp idag. Att man kan faktiskt också hitta läkedom. Ibland träffar jag människor som har på något sätt akklimatiserat sig med det tillståndet man har. Och man har på något sätt gjort vissa saker som på sättet man är så har man gjort det till ens identitet. Och man, precis som jag sa innan, man finner sig själv försvara både en stil eller det vissa vanor som man egentligen kanske inte vill ha. Som kanske inte är så bra, varken för dig själv eller för andra. För det är jag, säger man. Jag brukar alltid säga, nej, det är inte du. Om det är något destruktivt så säger det här är inte du. Jag brukar säga, jag ser något annat. Jag brukar alltid tala om, va? Jag ser något annat. Därför att jag försöker alltid, ibland är det svårt. Men jag försöker alltid försöka se människor genom Guds ögon. Försöka se människor, att Gud älskar människor. Gud älskar alla människor. Och han älskar dem så mycket att han gav sitt liv, sände sin son som gav sitt liv för oss. För att vi skulle kunna nå Guds kärlek. Och jag tycker det är bland det häftigaste som finns. Därför så försöker jag hjälpa mig själv, hjälpa andra att inse att Guds kärlek, hans nåd och hans godhet faktiskt fostrar oss till att bli bättre och bättre och bättre. Och vi försöker inte bli bättre för att få mer av hans kärlek. Utan faktum är att när vi får mer av hans kärlek så blir vi bättre. Och det är väldigt skillnad. Lyssna här då. Temat i din själ kommer att skapa din framtid. Jag tuggar lite på det. Men temat i din själ, på din insida, kommer forma din framtid. Det är det som kommer forma det som ligger framför dig. Det finns ett tema på något sätt. Jag vet inte alls, det går ju inte det här va. Men om man skulle till exempel plocka fram, om jag bara tar fram det här bara några sekunder här va. Och så skulle man ha en sladd. Nu har jag ingen sladd så va. Men, och så har man en högtalare här. Och så pluggar man in sladden i din själ. Och så skruvar man upp. Så får man höra. Troligtvis hårdrock. Nej, men så får man höra temat i din själ. Jag undrar vad det är. Det är ju intressant vad det skulle vara då. Vad är temat? Vad är det på något sätt som är temat? Och vad jag menar är att det skulle ju kunna vara. Du har gått igenom en del tuffa grejer. Du har kämpat med cancergrejer som har kommit och återkommit och återkommit. Det skulle kunna vara så. Nu vet jag att det inte är så. Men det skulle kunna vara temat är varför händer den här skiten alltid mig? Och det skulle kunna vara ett bittert tema. Och ingen skulle kunna blamea dig för det. Men någonstans så skulle det kunna på något sätt identifiera hela det tema som finns i din själ. Därför att det har återkommit hur många gånger?
9
gånger. Och han är så dum så han sa att 10:e gången så bjuder jag på tårta. Dummast jag har hört. Så skärp dig. Men någonstans så har Gud varit med. Han har helat, han har hjälpt, han har styrkt, han har tröst och omfamnat hela familjen. Och det har inte blivit som ett tema att det är bara jag får vara med om så mycket skit. Han visste inte om att jag skulle ta fram honom och jag hade inte planerat någonting av det här heller. Men det blev ganska bra. För det skulle kunna vara ett tema där det var väldigt mycket bitterhet. Och ingen skulle kunna blamea dig för det egentligen. Eller hur? Därför att det är så. Och vet du vad? Du är ju inte ensam, vad så ordet. Men du är ju inte, han är inte ensam om att vi går igenom tuffa saker. Han är inte ensam om att vi faktiskt händer saker i livet där vi har anledning att vara bitter. Eller anledning att vara arg. Du har inte sett mig arg. Men är du med? Alltså det finns anledningar ibland. Men vet du vad? Det finns också anledning och det är en väldigt mycket bättre sak att finna anledning att faktiskt försöka vända sig i tuffa perioder till honom. Och jag vet att om vi hjälper människor att se att Gud är god, att Gud är kärlek, att inte Gud är dömande. Tyvärr har kyrkan varit så duktiga på att döma och på något sätt peka på saker. Och på något sätt så vågar inte folk komma till honom därför att de är rädda att de ska bli dömda redan direkt. Så de på något sätt kliver inte ens in genom dörren. Är du med? Men tänk om kyrkorna kunde bli bättre på att presentera en kärlekens Gud som faktiskt älskar människor, hatar synden men älskar syndaren, som älskar människor så mycket som man vill hjälpa folk bort. Om en del människor, Gud ger alltid mer. Lyssna på det. Gud ger alltid mer. Jag tror många människor väljer att inte springa till Gud eller gå till Gud därför att de tror att Gud är en taker. Han kommer ta saker från dig. Han kommer förstöra dig. Han kommer ta bort att då får du inte vara med om det. Då får du inte vara med om det. Och du får inte vara med om det. Då får du inte göra det. Du får inte göra det. Och någonstans så blir det hela temat omkring Gud. Att du får inte göra det. Du får inte göra det. Gud är liksom en taker. Men Gud är en givare. Gud, du kan, han ger alltid mer. Om han förändrar någonting i ditt liv. Eller säger, hjälper dig att lämna något destruktivt i ditt liv. Så kan jag bara tala om för dig att han kommer ge dig något ännu bättre. För det är sån han är. Är du med? Grammofonskiva brukar man ju säga. Har du sagt det om någon människa? Han är som en grammofonskiva. Eller hon är som en grammofonskiva. Tyvärr har jag sagt det. Och det, vad man menar är ju att när man träffar någon och så vet man att nu börjar det här målas igen. Och jag säger det här utan arrogans nu eller att jag dömer någon. Och så här, och du kanske sitter och jag är ju en sån. Det finns hopp för dig. Nej, men någonstans så kan vi alla, det skulle kunna vara temat i till exempel Stefans sätt att det blir samma. Det alltid händer något. Det alltid blir det där. Om man blir på något sätt en grammofonskiva. Idag är det dags att bryta den där grammofonskivan. Ligger det inte en grammofonskiva här? Jag tänkte jag skulle bara, för att du ska komma ihåg det här, så ska jag bryta av en grammofonskiva. Vill ni det? Det här gör lite ont. För jag säger inte vad det är för något. Då blir någon jättearg. Men det är inte lätt. Det är dags att bryta av den här grammofonskivan som säger att du är värdelös, som säger att du är hopplös, som säger att du kommer inte kunna förändras, som säger att jag kommer hela tiden komma tillbaka till mina gamla problem. Någonstans är det dags att bryta den här grammofonskivan och faktiskt börja lyssna på en annan, ta ett fint kort här då. Så att börja lyssna på en annan grammofonskiva. Är du med? Att säga någonting annat. Varsågod Pia, förlåt. Vet du vad jag har skrivit så här? Om du blivit en grammofonskiva så är det dags att bryta den. Det gjorde jag ju. Skaffa ett tema istället där du faktiskt både äkta och rätt säger saker om dig i enlighet med den här boken. Du är värdefull. Du är älskad. Du är vacker. Du har ett syfte. Du är unik. Du har talanger. Du behövs. Du är fin. Du är ingen olycka. Denna bok säger istället att han har en plan. Han hade en plan för dig innan du fanns till. Därför så skrev jag det här. Du fanns innan du fanns. Känn på den. I Guds hjärta det står så att han har en plan för dig innan du ens var formad. Alltså du fanns innan du fanns. Det gör Gud till Gud. Du fanns i hans hjärta innan du fanns. Det är så lätt att hamna i det här. Att man, det nuvarande livet, antingen det förflutna eller det nuvarande livet blir det som definierar oss. Eller hur? Kanske andra vad andra har sagt. Jag har träffat ungdomar som har fått höra hela sitt liv. Du är kast, du är värdefull eller värdelös. Och du kan aldrig, du ska aldrig, att du alltid ska, att du aldrig kan. Och det är det han har fått höra. Det har på något sätt bara definierat dem. För mig gör det så ont i hjärtat. Och jag brinner faktiskt för sådana ungdomar att kunna lyfta dem. Och på något sätt hjälpa dem att det är inte alls det. Och jag skiter i vad det är för diagnoser. För ibland blir det sånt tjat om diagnoser. För diagnoser brukar jag säga, det är energi. Bara det kan hamna rätt där. Energin. Jag brukar skoja och säga, jag har också bokstäver allihopa utan två IQ. Men någonstans så tror jag att Gud skapar människor olika. Och han älskar allihopa. Bara han får omfamna dem så kan det faktiskt bli bra. Det är min grundfilosofi. Och jag tror faktiskt den går i enlighet med den här boken. Så sluta att skylla på andra, ha massa ursäkter och så vidare. Kolla in det här klippet vad Mr. Rocky sa till sin son. Det här gillar jag. Check it out.
You ain't gonna believe this. But you used to fit right here. I'd hold you up and say to your mother, this kid's gonna be the best kid in the world. This kid's gonna be somebody better than anybody ever knew. And you grew up good and wonderful. It was great just watching. Every day was like a privilege. Then the time come for you to be your own man and take on the world, and you did. But somewhere along the line, you changed. You stopped being you. You let people stick a finger in your face and tell you you're no good. And when things got hard, you started looking for something to blame, like a big shadow. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward, how much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now, if you know what you're worth, then go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you wanna be because of him or her or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that. I'm always gonna love you no matter what. No matter what happens. You're my son, you're my blood. You're the best thing in my life. But until you start believing in yourself, you ain't gonna have a life. Don't forget to visit your mother.
Mr. Rocky. Jag tycker det här är på ett sätt ett koncentrerat budskap som du skulle kunna ta faktiskt, att han själv talar till dig och säger de här sakerna. Därför att han älskar dig. Oavsett vad du gör, oavsett vad som händer, så kommer han fortsätta älska dig. Men du kan faktiskt förändra din situation i ditt liv. Titta på det här, du har det på storbilden. Låt inte din nutid eller ditt förflutna skapa ett fängelse för din framtid. Fundera på det, låt inte din nutid, låt inte ditt förflutna skapa ett fängelse för din framtid. För fastnar du i din nutid eller ditt förflutna, så kan det bli ett fängelse att kunna nå allting som faktiskt finns för dig i din framtid. Jag önskar, jag ber till Gud och som kyrka så vill vi hjälpa människor att på något sätt nå det som ligger framför. Inte fastna i det som är nu eller det som var bakom, utan Gud har saker för din framtid. Är du med mig? Jag tror att Jesus Kristus är meningen med livet. Anledningen jag säger det är därför att jag tror att han och liv är ett. Jag skulle vilja bara skjuta ner några ursäkter här. Det finns en ursäkt vi ofta nämner, och det är jag ska bara fixa det här först. Eller jag ska bara lösa det här först. Det här ska ske i mitt liv först. Det här ska bara, innan man på något sätt kastas ut i Guds plan för dig. Någon annan ursäkt vi använder ofta är det är kört för mig. Det är kört för mig. Och jag blamear, jag på något sätt sänker inte någon som kan känna så ibland. För att jag träffar människor som har det riktigt tufft. Och så här va. Men jag vill bara uppmuntra dig att håll inte på med den ursäkten heller. Därför att du är för bra för att fastna där. En del säger så här, just jag är annorlunda. Du vet inte hur jag är, alla andra är på det sättet. Men just jag är annorlunda. Jag brukar säga, det är dags för dig att vakna. Så annorlunda är du inte. Därför att han vet om dig. Och du är älskad där du är. Sen tror jag mig en annan. Jag har ingen. Den är ju smärtsam. Ursäkt. Jag tänker väl signal. Jag tänker faktiskt hålla med dig. Du har ingen kontroll på ditt liv. Du fixar inte det här. Men det finns en som gör. Och därför så vill jag bara lägga svaren på något sätt. Uppmuntran till dig där. Jag ska bara. Då skulle jag vilja att du istället säger. Jag ska börja där jag är. Idag. Det är mycket bättre. Än att bara säga, jag ska bara. För det finns hur många jag ska bara, finns hur många som helst. Alltså ibland känner du, jag är inte kreativ. Ibland så är vi så kreativa. Vi är så kreativa på ursäkter så det är helt enormt. Och det är dags för dig att lämna sekten. Ursäkten. Bam. Och det är kört för mig. Nej, du ska istället säga, Gud har en plan för mig. En annan, det är ingen som bryr sig. Om du har den, det är ingen som bryr sig. Nej, då ska du säga, jag är unik och jag är älskad. För det är precis det du är. Du är unik och du är älskad. Och sen har vi den här, jag har mjäll. Nej, då ska du säga, jag ska köpa Head and Shoulder. Vi hoppar över den. Sen har vi den här sista, jag har ingen kontroll på mitt liv. Och vet du vad, då kan du säga så här, jag tänker ge Jesus kontrollen. Jag tänker ge Jesus kontrollen. För mig är Jesus på riktigt. Någonstans så vill jag säga det att jag underskattar aldrig ett vidrörande av honom. För han kan hela, han kan laga, han kan trösta, han kan lyfta. Det var han som sa, jag kom hit för att hela brustna hjärtan, sa han. Han kom hit för att hela brustna hjärtan. Jag tycker det är bland det vackraste som finns. Och få se när Jesus helar ett brustet hjärta. Därför att det finns människor som har ett brustet hjärta på lite olika sätt.